En podcast från Aftonbladet.
Hallå, hej! Välkomna till det här specialavsnittet av podden Kungligt. Kungen och drottningen har ju varit gifta i 50 år och det är guldbröllop. Och Jenny, jösses, vilken grej! Det är ju fantastiskt. Idag ska vi göra en... Det heter Tvodd.
Det gör det.
Ja.
Vi spelar in både med ljud och i bild.
Ja, men precis. Mm. Det tyckte vi var lite roligt. Och vad fin du är idag, dagen till ära.
Men dagen till ära, jajamän.
Och ni kan ju tro att Jenny liksom, att du då klär upp det lite extra bara för att vi även filmas idag. Men vi ska säga att du brukar även göra det när vi men när vi är i poddstudion.
Det händer.
Det händer. Ja. Vad är det för brosch du har där?
Nej, men den här lilla broschen, den är från... Slottsbodens guldbröllopskollektion.
Just det, för där var ju du för inte så länge sedan.
Så då gjorde de en kollektion som går i lite så här ljusgult, vitt och grönt.
Ah.
Efter faktiskt, nu ska vi se om vi har den bilden här.
Ja, för vi ska ju säga, du har ju med dig, berätta vad du har tagit med dig idag, dagen till ära.
Ett urval av tidningar och böcker från den här tiden när de gifte sig. På 70-talet.
Ja.
Så att det är alltid
19 juni 1976.
Ja, allt ifrån bilagor till reportage och till memoarer.
Har du varit uppe på vinden och grävt?
Jag har varit uppe på vinden och grävt.
Men då var du inte så stiligt klädd kanske?
Det var jag faktiskt, för jag gjorde det sista minuten.
Okay.
Som jag brukar göra.
Som du brukar göra.
Ja.
Guldbröllop, Jenny.
Mm.
Och vi ska ge er allt om kungaparet, hur de träffades, vem var Silvia innan hon mötte kungen och den här galna middagen med prins Bertil och Lilian. Det är riktigt.
Det kommer att bli spännande.
Ja, det blir spännande. Ja. Jakten på bröllopskyssen, vixen, kläderna, smyckena, smekmånaden, och sen så vet jag att du har en liten överraskning i bakfickan. Vilket otroligt avsnitt vi har framför oss, Jenny.
Det blir spännande, det blir magiskt.
Ja, det blir magiskt. Vi ska vi börja i änden då, så vi liksom på något sätt försöker hålla lite kronologiskt så man hänger med. Vem var Silvia när hon träffade Carl Gustav? För hon liksom, det blev ju så att hon nästan liksom klev in i svenska folkets hjärta, men ingen visste ju vem hon var.
Nej, från början så var det var ju en jakt på henne. Men hon var ju en ung kvinna från Tyskland med ambitioner och en karriär, en egen karriär. Hon var utbildad tolk, så hon pratade faktiskt sex språk.
Jag tror att hon pratar 7 nästan.
Ja, och för att inte nu snubbla på det här så ska jag läsa innantill. Men det är ju svenska såklart, tyska, engelska, franska, spanska och portugisiska.
Det är faktiskt helt otroligt.
Ja, och portugisiska är ju inte konstigt, för att hon är ju... delvis från Brasilien,
men
hennes mamma är ju därifrån.
Ja. Men ändå, hon måste vara så oerhört språkbegåvad. Det har vi pratat om förr i podden.
Ja, det är hon. Och hon är ju och var ju på den tiden väldigt ambitiös. Hon jobbade ju med olympiska spelen. Och när hon träffade kungen, det var ju under OS i München 1972. Mm. Och då var hon ju chefsvärdinna, så hon hade ju ansvar för andra värdinnor där på plats.
Alltså, var hon chef för... liksom vid din staben typ?
En av staberna tror jag.
En kanske av staberna, och kanske hade många.
Nej,
det var stort evenemang.
Jag vågar inte svära på exakt hur många som ingick i hennes grupp där.
Men, och vi har ju alla hört den här historien om hur du sa liksom, det sa klick sådär på VIP-läktaren. Kungen, vad jag förstår, han hade en kikare.
Mm.
Och då vände han sig och använde kiken för att liksom, och då hittade han då Silvia där i fokus. Och det där var ju också på inte så långt avstånd, så det blev nästan som ett litet skämt det där. Och att då, men då sa det klick i alla fall.
Ja, men det gjorde, och det var nog mycket, mycket skratt och lite flört där, definitivt, det tror jag liksom.
Från hans sida? Eller även från hennes sida?
Men det var säkert. Jag menar, hon var ju väldigt professionell, och är man värdinna, då är det inte så att man går och flörtar med folk.
Nej.
Så vid det första mötet kan jag tänka att det initierades av den blivande kungen i Sverige. Absolut.
Ja.
Men om man ändå liksom tittar på vem Silvia Sommerlath var, så är det, vi nämnde ju det, att hon är till hälften brasiliansk via hennes mamma Alice.
Just
och till hälften tysk via pappa Walter. Och hon är ju uppvuxen i en väldigt, jag skulle nog vilja säga, konservativ familj på det
alltså
viset.
Alltså överklass typ, om man får använda
det
sådant
man
uttryck.
Ja, det får man nog säga.
Använder man det sådana uttryck fortfarande? Kanske man gör. Ja, men bara så vi förstår det ändå.
Vem hon var. Tre bröder. Jörger, Ralf och Walter.
Mm.
De var väldigt beskyddande, har hon berättat.
Mm.
Kanske lite i överkant.
Okay.
Men det var också en trygghet för henne. De fanns ju där och följde henne när hon skulle på bio eller lite grann kanske vaktade över henne också. Men hon var ju, alltså i den här familjen var hon ju en liten gullungefavorit, en liten prinsessa.
Så hon var liksom, okej, jag förstår.
Och hon hade smeknamnet Kätzchen, alltså kattunge på tyska.
Jaha.
Och det är faktiskt något som återkommer sen på bröllopet, det ska vi prata om sen. Men hon var väldigt, ja, men på ett sätt kanske en liten skyddad uppväxt, men hon var uppfostrad till att bli en fin dam, verkligen.
Okej, okay. Ja, fattar. Och då var ju hon bodde ju delvis i Brasilien, vad jag förstår, när hon var ung. Och då var det så att, du nämnde det för mig, att hon tydligen hade en apa när hon var, liksom, jag vet inte, jag kanske inte ska säga liten, för det låter som man är kanske 5 år. Jag vet inte vilken ålder det var, men berätta, vad var det för apa?
Men det var nog typ lite i den åldern det började kanske. För att i Brasilien, hon har ju berättat om uppväxten där, att den var, det var ju lekfullt. Hon hade ju många kusiner och bröderna och väldigt kul. Mm. Och den här lilla apan var då, det var hennes, vad kallar man det?
Kompis, husdjur.
Husdjur?
Jag vet inte vad.
Ja, den heter Mickey. Ja. Och den historien har ju återkommit under hennes liv hela tiden. Hon har berättat för det om sina barn och nu för barnbarnen. Så det var ju någonting som, jag menar, så här core memory för drottningen, ja, verkligen.
Kul. Mm. Jag har hört att många, ganska många, eller rätt sagt väldigt många tycker jag, som liksom säger att det var nästan som att Silvia räddade den svenska monarkin. Att hon och kungen liksom i alla år har verkat som ett team utåt, och att liksom det var lite skört vid tidpunkten, alltså själva monarkin, vid tidpunkten när de träffades.
Ja, det var det. Det var ett helt annat politiskt klimat på den tiden. Och det är ju ändå så att dåvarande statsministern Olof Palme sa ju det, vi är ju bara ett pennstreck borta ifrån republik.
Mm, just det,
så det var ju, var ju liksom. Men samtidigt så, om man tittar på de två tillsammans, drottningen och kungen, så har ju de verkligen, de är två helt olika personligheter och de har två helt olika roller. Och jag brukar säga att jag betraktar kungen som, ja, men kungahusets drivande motor. Drottningen är mer den försiktiga diplomaten. Mm. Och det är lite så de har fungerat, tycker jag, i sina roller. Och drottningens pappa sa faktiskt vid en gång, och det här var innan förlovningen och bröllop, eller innan bröllopet tror jag att det var. Mm. Och jag läser innantill nu så här. Silvia är van vid offentlighetens ljus och hårt yttre tryck. Hon kan hålla huvudet kallt och högt fastän det stormar från alla håll. Och det sa han till Svensk Damtidning 1973. Och jag tänker att det här är verkligen egenskaper som är perfekta.
Absolut.
För en drottning.
Och hon har ju stått också i stormens öga vid några tillfällen under de här 50 åren.
Ja, så är det ju.
Okej, men all right. Kungen då fick sin drottning. Det här var ju 19 juni 1976. Det var det första kungabröllopet i Sverige sedan, håll i hatten nu, 1797. Alltså det hade ju inte skett på väldigt, väldigt lång tid. Och det var då när Gustav den fjärde Adolf gifte sig med den 16-åriga prinsessan Fredrika Baden. Jag googlade faktiskt upp en bild på henne igår. Mm. Hon var väldigt vacker. Och det var ju en historisk händelse som då gästerna tog del av. Och jag tänker också, så här, du nämnde det där lite då med att monarkin bara var ett pennstreck i, liksom, från att bli republik. Och det här var ju då en annan tid här på 70-talet. Och kungen var ju inte så gammal heller vid den här tidpunkten.
Nej, men jag tror, han var ju 27 år gammal när han blev kung. Och om jag minns rätt så var han faktiskt den yngsta statschefen i världen vid det tillfället.
Mm.
Han har ju också lite grann nämnt det i intervjuer att det var inte alltid så lätt. Nej. Idag är han ju en helt annan sits såklart. Nu är han ju senioren i sällskapet.
Mm.
Men när då drottning Silvia, eller när Silvia Sommerlath klev in i familjen, hon var ju älskad från dag ett. Det var ju verkligen en kärlekschock i Sverige. Hon var ju på omslaget på veckotidningarna vecka ut och vecka in, år ut och år in. Så opinionen ändrades väldigt snabbt. Och det gjorde den sen också när barnen började komma. Man fick en annan känsla för kungafamiljen.
Nu springer du iväg.
Ja, jag springer iväg. Jag blir så
jag förstår att det blir det. Men vi går tillbaka till OS i München 1972. För då var det ju så att när han hade då sett henne genom i den här kikaren, Då skickade han liksom iväg någon... För man undrar så här, hur fick de kontakt och vad hände därefter? Hur gick det till? Och då hade han skickat fram sin adjutant till henne då, OS-värdinnan som hon då var, och bjöd med henne på en middag. Och jag läste mig till att den här adjutanten hade då ställt frågan till Silvia vilket språk hon pratar. Och jag tyckte det var så otroligt så här... pondusaktigt svar, men hon sa det säkert väldigt trevligt och ödmjukt, men då hade hon kontrat med svaret: vilket språk ville han att hon skulle tala? Alltså ja, med tanke då... på att hon pratar sex språk, det är ändå pondus.
Det är snyggt.
Och då var ju kungen var ju vid den här tidpunkten kronprins, och nu ska vi till den här middagen då. Alltså, jag kallar det för den galna middagen.
Det skulle jag med gjort.
Ja.
Även om jag var med på den middagen så ska jag säga att den var nog lite crazy banana.
Ja. Ja, det låter jättekul. Det var så här, att det var inte bara kungen som var i München. Det var ju även prinsessan Birgitta var där och hennes man Johan George av... Hjälp mig med.
Hochensalen.
Ja, du klarar de där svårigheterna. Och så var ju även prins Bertil och prinsessan Lilian där. Och tydligen var det ju då så att de här jag nämnde nu tillsammans med kungen hade ju suttit och ätit middag ett litet tag. Och Silvia kom lite senare. Jag antar att hon hade arbetsuppgifter att utföra. Och när hon då kom till middagen så var det ju en väldigt minst sagt uppsluppen stämning, eller hur?
Minst sagt.
Hon kom ju inte förrän vid 11.
Ja, men hon kom vid 11-tiden. Då var hon ju klar med sitt jobb. Då hade man hunnit dricka såklart en del vin till maten. Kungen hade sjungit snapsvisor. Berättar då prinsessan Birgitta. Ja. Och det var glatt och familjärt och livat, såklart. Så där kom... Det är ju hennes första kontakt med den kungliga familjen, om man säger så.
Ja, precis. Och då var det ju så, berätta lite, för att det hände ju grejer där så.
Ja.
Och jag tänker så här, prinsessan Lilian, hon var ju välkänd för sin humor.
Ja.
På olika sätt, det vet vi. Alltifrån hennes, vad hon ger bort julklapp till familjen och sådär. Plus då att prinsessan Birgitta...
Hon är rivig och rolig.
Hon är ju rivig. Så jag blir, ja. Den här samlingen människor, det blir skoj.
Och jag har träffat Birgittas man också, Johan George, eller Hansi som han kallades.
Ja.
Det är nog rätt mycket go i honom också, kan jag säga. Så att det var, och prins Bertil kunde festa. Det är svårt, man får prata i imperfekt.
Imperfekt.
Ja. Men så här var det i alla fall. Den här middagen, när Silvia Somlat kommer in då till det här sällskapet, så blir hon ju varmt välkomnad.
Mm.
Hon har ju en förmåga att smälta in i alla sällskap. Hon kan prata med vem som helst. Den avslutas vid 2-tiden på natten. Och utanför restaurangen så bestämmer sig prins Bertil för att nu ska vi leka tjurfäktning. Och då använder han... Då använder han Silvia Sommelats cap, den här OS-capen.
Alltså sådär som man hänger över axlarna typ.
Ja, precis. Mm. Det är då det röda skynket.
Mm.
Drottning Silvia, eller Silvia Sommelat då på den tiden, hon spelar med direkt. Så hon sätter liksom fingrarna så här, skrapar med fötterna i marken och de bara kör. Och jag kan bara tänka mig att om man får ett sånt välkomnande och det är en sån stämning redan första middagen man har... med den blivande kungen av Sverige och hans släktingar och familj.
Ja, precis.
Då känner man sig nog rätt trygg.
Ja, och alltså...
om man inte blir avskräckt såklart. Men det
tror jag att hon var väl också... För man upplevde att hon var ju, även om hon var beskyddad från de äldre bröderna och sådär, att hon ändå var lite världsvan upplevde ändå. Annars så kanske hon inte heller hade haft det där jobbet under då ett OS-evenemang där man ska kunna föra sig och sådär.
Mm.
Men det var ju efter också den här restaurangbesöket, för de gick inte hem då. Har jag fattat det rätt?
Ja, men jag tror att det är samma kväll som...
Är det samma kväll?
För den här bilden.
Ja, den här berömda bilden från nattklubben, vad är den heter?
Kinky.
Vad sa du?
Kinky. Ja. Man har hört värre namn på nätet.
Ja, absolut.
Ja.
Men det är den här bilden när de sitter mitt emot varandra i en stol och Silvia har utsläppt hår och man ser liksom, det är inte så att de, alltså det är en intim bild, men den är intim på det sättet att man ser att de sitter och pratar väldigt nära med varandra och tittar varandra liksom djupt i ögonen. Det är ändå städat.
Ja, det är städat och det har ju...
På nattklubben Kinky.
Ja, och jag menar... Med hennes uppfostran och han som är blivande kung. Det var städat, absolut. Men det finns ju fler sådana bilder som har blivit lite ikoniska.
Mm.
Och då tänker jag bland annat på den här bilden som togs på Öland. kungens Porsche när han ska tanka den utanför Borgholm.
Just
då sitter ju...
Var det då de hade satt i en, alltså en öppen bil?
Ja, för då sitter ju Silvia Sommerlath bredvid. Och den här bilden tas, det är ju en svensk fotograf som tar den. Då vet man ju inte alls så mycket om henne. Och det är lite grann då den här jakten på henne startar.
Det var ju så, när det uppdagades då att kungen hade träffat, eller ja, de hade träffat varandra och att han nu då hade liksom en seriös relation och en flickvän. Och att hon då hette Silvia Sommerlath och kom då från Heidelberg, så heter uttalas i Tyskland. Då, det blev liksom lite annorlunda då, förhållandet fortsatte men det blev liksom en annan skepnad. Men kungen ville ju då hålla relationen hemlig och jag vet att paret gjorde allt för att dölja att de träffades. För de träffades ju både då i Sverige, men bara här på Öland då, men även utomlands.
Mm. Och det var ju rätt många år de hade ett distansförhållande på
det. Ja, hur många år var det?
Ja, det blir 4 sammanlagt.
Ja, det är ju många år att hålla sig dold.
Ja, och Silvia hade ju knep. Det var ju åtskilliga gånger som hon använde peruker.
Va?
Ja, eller som hon använde sina väninnor som dubbelgångare. Så att hon, det här kunde hon. Det här var inga problem för henne. Och vid ett tillfälle, det var 1973, så skulle det här kärleksparet träffas i kloster. Och grejen är att på den tiden så brukade ju då kungen en gång per år i alla fall åka till kloster och åka skidor. Mm. Prinsessan Birgitta hade en lägenhet där så att kungen bodde där. Och Silvia Sommerlath, hon hade då en lägenhet i samma huskomplex.
Okay.
Så garaget var gemensamt för de här husen.
Vilket
gjorde det ganska lätt för Silvia att smuggla sig ut. För hon kunde bara gå ner i garaget. Hon kunde lägga sig i baksätet på prinsessan Birgittas bil. De la en filt över henne. Det här har ju Birgitta berättat att hennes barn tyckte var jättespännande.
Jag tycker det låter spännande.
Ja. Och vilket gjorde att de kunde ju då lämna garaget och det här huset utan att någon visste att Silvia Sommerlath låg i baksätet.
Och sen så kunde hon liksom träffa kungen.
Ja, men på någon lunch eller middag någonstans.
Eller skidbacken.
Eller skidbacken.
Ja. All right. Förhållandet existerade då på, det var ju då på distans. Och drottningen har berättat att hennes föräldrar aldrig frågade henne om kungen och inte heller tog upp det ämnet med henne. Otroligt många medier liksom rapporterade om Silvia och den blivande svenska kungen. Men vid ett tillfälle så frågade Silvias pappa henne om så här, stämmer de här skriverierna, alltså det som medierna skrev. Och då skulle hon ha svarat ja, det gör det. Det har hon, ja, att det stämmer då, att hon liksom, det var första tillfället att hon berättade för sin pappa att det här var ett förhållande. Och det har hon berättat i SVTs program, året var 1976.
Ja, men jag tycker nog det säger någonting om liksom klimatet i Silvia Sommerlaths familj. Att det var hög integritet, man ville inte gå in i... för är det så att det bara var rykten, man ville liksom inte sätta Silvia i någon pinsam situation. Utan jag tror föräldrarna helt enkelt bara så här... De fanns ju där för henne, men de ville inte gräva. Där. Men nu Maria, nu kommer vi till en förvirrande, förbryllande detalj som på ett sätt har kommit att bli
ganska... Var är vi tidslinjen nu? Då är vi när de har träffat varandra.
Ja, de har haft...
konstaterat att det är ett förhållande.
Ja, och de har då varit ett par en tid.
Mm.
Och då handlar det om ett påstående om att kungen och drottningen, ja då var de ju kronprins och Silvia Sommerlath.
Just det.
Gjorde slut.
Va?
Och det här är...
Vänta. Vadå gjorde slut?
Nej, men det är jätteförbryllande. Och det är också en detalj som på något sätt så här flygit under radarn.
Jag har aldrig hört det förut.
Nej, men då tar vi det från början. Det var ju så här att medierna var extremt påstridiga. De jagade Silvia Sommerlath. Medierna var rätt taskiga mot kungen också. De skrev ju... Han var ju liksom väldigt ung då, liksom, skrev om honom som partyprins. Och skrev de inte om honom och Silvia, men då skrev de om honom och andra damer och tjejer och sådär. Mm. Så att det var nog en väldigt ansträngd situation för alla inblandade.
Mm.
Något av en mardröm, skulle jag vilja påstå, i den sitsen som de båda var i.
Mm. Att det var liksom väldigt pressat, att de var jagade och samtidigt. Men jag måste bara fatta här nu. Så du menar att de träffades, det sa klick. Och sen så, och nu är vi innan förlovningen, men att de då hade, att förhållandet var avslutat där någonstans mitt emellan här nu.
Ja.
För han hade ju varit väldigt bestämd över att det skulle vara dem.
Ja, men det är det här som är så himla konstigt. Och det är därför också vi ska lägga en ordentlig så här brasklapp i detta. Men så här är det nämligen. Om det var en undanmanöver från hovets sida, eller om det var något paret var med på, eller om det är en detalj som prinsessa Birgitta har påstått. Memoarer. Det här är prinsessan Birgittas memoarer. Och i den här boken så skriver hon att det utgick ett pressmeddelande från hovet. Och då har man skrivit så här i det pressmeddelandet. Påstår prinsessan Birgitta. Huruvida Silvia Sommerlath är hans majestäts utvalda eller inte, det vet ingen utom hans majestät själv. Men inom överskådlig framtid kommer fröken Sommerlath och hans majestät inte att ses igen. Och som sagt, det här är hennes uppgifter.
Men vadå, skulle det ha stått så i pressmeddelandet? För då tänker jag att du hade ju medierna skrivit om det.
Och det är det som är, det är det som är mystiken kring detta och, och det som är så konstigt. För vi har ju, letat i arkiven och vi kan inte direkt hitta det här pressmeddelandet som det påstås då i boken. Okay. Men det är otroligt spännande och intressant. Och
Ja, det men var så otroligt.
Det är Birgittas uppgifter.
Men sen då till slutligen, för uppenbarligen fick de ju ihop det igen. För sen så var det ju dags för att berätta om förlovningen. Och det skulle då vara någon slags presskonferens. Och det här var ju 1976?
Ja.
Och det var ju, och det var ju den här gröna soffan på slottet. Och kungen beskriver den då i det här som är, programmet som jag nämnde innan. SVTs dokumentär, året var 1976. Då säger han, då ska de liksom precis sätta sig ner och då ska ni tänka att det var liksom en hop fotografer framför dem. De verkligen nästan små, nästan klättrade lite på varandra ser det ut som, för de vill ju ha de bästa bilderna och få så. Då säger han att soffan de sätter sig i, den här gröna soffan, är ruskigt obekväm.
Ja, han säger det högt.
Ja, han säger det högt. Ja. Och jag fattar inte riktigt hur man kan välja en sån soffa som är så obekväm om man, för ett sånt viktigt ögonblick. För att när man ser på när de sitter, du vet Jenny, det är ju som att du sätter i en soffa där du nästan sjunker ner lite. Man, man får nästan lite dålig hållning och man blir lite så nästan tittar uppåt. Man vill ju ändå ha liksom...
Man vill ha pondusen i
mötet. Ja. Men okej, men det var den gröna soffan.
Ja, det var där de hamnade. Jag tycker ändå det ser bra ut när man ser på bilderna.
Jo, det gör.
Men de sitter ju på kanten, det är lite tillkämpat kanske. Men la du märke till en annan grej kring den förlovningsintervjun? För både du har ju tittat på den noga nu i efterhand.
Flera gånger.
Ja, då ber ju den blivande drottningen kungen om hjälp för att hon får en fråga på svenska ifrån Lennart Swahn, tror jag det är, som intervjuar dem. Och hon kopplar inte riktigt, för hon kan ju inte svenska. Hon kan ju vissa fraser och sådär. Mm. Så hon vänder sig till kungen och så frågar hon lite gulligt så här, kan du hjälpa mig? Och han, och det är nog med lite torr humor här, men det är också lite så här, nej, du får klara dig själv.
Alltså jag tycker det var nästan lite taskigt.
Ja, jo.
Hon har ju beskrivit i den här dokumentären som att det är liksom lite så här kungens humor, och lite så. Men ändå stå där inför alla dessa pressmänniskor och få en fråga. Och det är ju inte så lätt om man inte kan så många, om man inte har så stort ordförråd att kunna berätta liksom en historia.
Nej, det är jättesvårt. Och sen när intervjun är slut, eller när de tror att intervjun, att kameran har stängts av, men det har de inte. Mm. Och då lutar sig Silvia Sommerlath lite in mot kungen och så viskar hon i hans öra, jag älskar dig. Men så säger han inte tillbaka.
Alltså så får man ju inte göra. Om någon säger, alltså va?
Nej.
Alltså, jag älskar dig, då måste man ändå, och framförallt i ett sånt tillfälle, ska man väl säga tillbaka, jag älskar dig också.
Jag funderar på om han är väldigt nervös där, eller om han faktiskt har så i tanken att de har inte stängt av kameran än. Kanske.
Okay. Men jag tycker i alla fall att de såg ju väldigt kära ut där i soffan. När de tittar på varandra så tycker jag ändå att man ser...
Absolut.
Alltså det glittrar liksom i ögonen hos de båda. Och då funderade jag lite på det här. Alla som gifter sig in i en kungafamilj, vi har pratat om det här i tidigare poddavsnitt, när det gäller andra kungafamiljsmedlemmar som har kommit in, att man får liksom någon slags guidning in i det här officiella livet. Vi har ju pratat om det tidigare. Prins Daniel fick ju privatlektioner i vissa ämnen och han hade då en rådgivare som hjälpte honom med olika saker. Och det har ju även Sofia fick det och så vidare. Men hur var det då 1976? Fick hon någon liksom hjälp in i det där?
Kanske inte direkt ifrån hovet så, för att det bestod ju på den tiden av ganska många äldre hovherrar. Mm. Det hade inte funnits någon första dam på många, många år, för att ja, men inte sen prinsessan Sibylla, alltså kungens mamma, dog. Mm. Sen hade väl prinsessan Kristina klivit in då, men den rollen fanns inte. Och det var ju jättemånga som blev av de här herrarna som tyckte att det här var ju lite konstigt att den här drottningen, hon frågar efter ett kontor och en skrivmaskin. Vad ska hon med det till? Mm. Det var ju gammaldags och lite mer...
Det var andra tider, kan man säga.
Det var andra tider. Ja. Men jag menar, drottningen var ju van vid att... Ja, men ordning och reda. Hon var ju väldigt mycket Excel-människa på det viset.
Excel-människa, ja.
Hade ju liksom styrt upp både människor och liksom... tekniska saker.
Eller hon var ju chef över en värdinnestab.
Ja. Mm. Ja, men precis. Och det är så gulligt, för att i någon intervju så säger ju drottningen också att hon minns ju fortfarande den här första skrivmaskinen. Den var röd och den var elektrisk. Jag kan riktigt se henne framför mig när hon sitter och skriver.
Knastrar.
Ja,
knapprar.
Ja, men faktiskt.
Men fick hon inga lektioner eller någonting? Alltså språklektioner, jag tänker, ja just det, svenska var det ändå, det är ju inte så lätt språk att lära sig, även om man som hon är väldigt språkligt begåvad.
Nej, men det säger de ju, det är svårt att lära sig svenska. Hon fick svenska lektioner av en privatlärare som heter Birgit Westerlund, och de möttes typ... om de satt 2 timmar per dag eller om det var någonting sånt där. Mm. Sen fick hon också tallektioner. Och det var av Kerstin Forsberg från Dramaten. Så att hon tränades också i att, att kunna uttala och tala bra och liksom få en röst. Men det var viktigt.
Jag fick inte kronprinsessa Victoria det. Det var ju också på, det var ju Margareta Krook väl, som också denna gigant på Dramaten.
Ja.
Och det är hon som står den här varma statyn utanför Dramaten i Stockholm.
Och man får ju inte glömma det, att vara kunglig, att stå på en scen. Det är ju en typ av teater, om man får använda det ordet. Alltså man gör ju ett framträdande.
Så är det ju.
Ens röst ska höras, man ska ha ett kroppsspråk som gör att folk vill lyssna och titta på en. Så det är ju jätteviktigt.
Men hade hon några som kunde liksom rådge henne? För man kan ju hamna i olika situationer och man kanske behöver lite stöd och så. Hade hon några då?
Ja, jo, men det hade hon ju. Hon säger ju själv att hon hade kungen. Ja, och det hade hon. Men han hade ju, det är en annan roll än vad hennes drottningroll innebär.
Precis.
Men då hade hon danska drottning Ingrid, som ju var från början svensk prinsessa.
Mm.
Och hon var jättegullig, för att hon bjöd ju ner, och det var ju innan bröllopet, så bjöd hon ner drottningen till Köpenhamn. Så drottning Ingrid och också... prinsessa Benedikte, som är syster då till Margrethe, de sa ju till drottningen, du får fråga vad du vill. Alltså allt vad du undrar över.
Mm.
Så hon hade ju möjligheten att bli lite drillad innan där.
Ja.
Sen hade hon ju också Alice Trolle Wachtmeister, hon som var överhovmästarinna, en stor del av drottningens tid som drottning. Och det var en av de första personer som drottningen lärde känna i Sverige.
Mm.
Och Alice, hon var cool.
Jaha.
Ja, hon var faktiskt rejält cool. Jag gjorde en lång intervju med henne innan hon gick bort. Och det var lite svårt att få till en tid för intervju. Jag ringde henne och stod hon på ICA. Och då kunde hon ryta i och säga att nu står jag och handlar. Så får jag ringa upp lite senare. Så hon hade pondus. Och hon kunde det här hovlivet och det kungliga.
Och det kan vara ganska skönt ändå att få hjälp med det. För man vill väl försöka göra så bra som möjligt ifrån sig. Men jag vet också att drottningen, det här har du berättat för mig, att hon bestämde sig för att bara anställa sjuksköterskor som hovdamer. För att de är redo att prata om allt.
Ja, och de har ju en typ av relation till andra människor som gör att folk nu också så här öppnar upp sig för dem. Och de är organisatoriska och de är bra på så många saker. Det har ju faktiskt hänt att drottningens hovdamer har fått rycka in vid en galamiddag eller Nobelfest när någon fått blodsockerfall, svimmat eller blivit akut sjuka.
Det finns medicinsk kompetens.
Ja, och den ska man inte underskatta.
Nej, absolut inte.
Det är
inte.
Fantastiskt.
Du, nu ska vi också gå in på själva den här stora härliga bröllopsdagen. Alltså, nu efterhand tänker man att det måste ha varit en så otroligt stor händelse med tanke på att detta var också en annan tid. Vi hade inte 1 miljon tv-kanaler och 1 miljon sociala medier. Du har ju med dig, vi nämnde ju det i början, du har ju med dig massa olika dagstidningar från dagen. Kan du inte hålla upp någon här så vi får se liksom hur...
Dels tycker jag att det här med veckojournalen, den var ju enormt stor på den tiden. Mm. Alla läste veckojournalen. Det är klart att de hade stor bilaga. Absolut. Mm.
Och det här var, jag tar något mer exempel om du letar upp. Så kan jag berätta under tiden att det var ju 1976 då som Silvia Sommelat klev in i Storkyrkan. Hon var klädd i en, det var ju en sidenklänning från Dior.
Mm.
Och hon hade då det kungliga, du får hålla upp den här.
Var
det den där hon har? Hon hade då ett kungliga kamé-diademet i håret. Och framme vid altaret stod då Karl den 16 Gustav och väntade på sin blivande fru.
Mm.
I kyrkan så satt det 1200 gäster. Och hur var stämningen inne i kyrkan?
Men den var ju magisk såklart. Det var ju någonting som alla hade väntat på så länge.
Det var ju det vi nämnde också, att det var ju så väldigt länge sedan det hade varit ett kungligt bröllop.
Ja, alltså ett kungligt bröllop hade det varit, men med en kung,
ja, med en kung.
Som gifte sig.
Och då blir det lite extra pampigt.
Enormt pampigt, otroligt. Man hade kunnat gissa kanske att Silvia Sommelat skulle vara nervös en sån här dag. Mm. Men hon har faktiskt flera gånger när hon fått frågan sagt att det var hon inte alls. Hon kände ett lugn.
Mm.
Och då tänker jag att det är så tydligt bevis på att då har man blivit varmt välkomnad i den här kungafamiljen. Och man känner sån trygghet och sånt lugnt när man kliver in i Storkyrkan med 1200 gäster.
Mm.
Då har man ett skyddsnät runt sig.
Och det var ju inte bara gästerna. Jag stämmer det här att 500 miljoner tittade på tv-sändningen världen över?
Ja.
Och jag tänker att det hade ju ändå gjort vem som helst nervös. Man hade ju känt det dunka lite på det viset. Men drottning Silvia hade då, hon hade liksom tränat i förväg, och det här känns så typiskt henne också, att hon är så noggrann också med detaljer, att hon i förberedelsen, precis på samma sätt som du har berättat att hennes dotter kronprinsessan Victoria är, läser på mycket och har koll på saker. Hon hade då övat sig på att säga kungens namn korrekt och i rätt ordning. Carl Gustav Folke Hubertus.
Ja.
Det här Hubertus tycker jag är lite roligt på slutet. Men allt gick ju som det skulle.
Ja, jo, men det gjorde det. Så vitt jag vet så var det inga misstag som begicks. Jag har sett på gamla bilder att drottningens pappa, Walter, och även då brodern som också heter Walter, de grät ju öppet i kyrkan. Så man ser att hennes pappa torkar liksom tårarna och håller på så där. Men allting gick bra, och efter kyrkan så satte de sig i den här vackra paradkalaschen. Då var det ju kortege.
Finns det inte någon bild på den här?
Nej,
det här var
inte
kyrkan.
Ja. Men det som hände då, det är att det blir lite trubbel.
Okej.
Okay. För kungens vita häst, Silver Dream heter den, började krumbukta sig och hålla på.
Alltså den börjar liksom vara orolig. Konstra, ja.
Mm. Ja. Så att hovstallmästaren fick ju händerna fulla. Men förutom det så funkade ju allting.
Mm. Och kungens föräldrar var ju vid den här tidpunkten, de hade ju gått bort. Och drottningens föräldrar, de talade ju inte svenska. Vem var det som var då värdpar för den här bröllopsmiddagen och det som skulle komma sen?
Ja, men det var prins Bertil.
Okay.
Han var ändå närmast till kungen där. Och sen var det också drottning Ingrid av Danmark. Så de höll i det, så att säga.
Mm.
Och det var ändå fint, tycker jag. Att de...
Är drottning Ingrid mamma till drottning Margareta?
Ja,
ja,
det är hon.
Bara så vi håller ordning.
Och också blir som en träden. Slags mentor då.
Just det, som du nämnde innan. Och vi ska prata lite mer om den här, gå in på kläderna. För jag nämnde ju den här klänningen då, drottningens klänning från Dior. Sidenklänningen, och skapad av Marc Boan. En elfenbedens vit duchessklänning i klassisk modell med långt släp som var fäst vid då drottningens rygg.
Nej, men vi måste prata om den här klänningen. Mm. Det är just den här stilen. Den är rak, det är inga krusiduller. Den känns, alltså det är verkligen så här sidenet som kommer fram. Det var ju väldigt typiskt så på 70-talet att man hade den typen av klänningar.
Mm.
I motsats till vad som sen kommer på 80-talet. Prinsessan Dianas klänning, den var ju enormt krusidullig.
Det blir mer bakelse då?
En bakelse, med rosetter och rysch och sådär liksom. Drottning Silvia tycker jag var mer drottninglik, faktiskt, i den här. Det skulle kunna bäras om 50 år, var lika snygg. Om 100 år, var lika snygg, tycker jag.
Det är liksom en tidlös.
Den är tidlös.
Ja.
Och sen är det en lite rolig detalj där också, att drottningen var ju... egentligen då ensam där på morgonen hon skulle kläs till brud. Men hon hade Ingrid Nennebjörnberg med sig. Och det är ju kungens barnsköterska.
Just det.
Och det är också just så himla fint, för att det är ju ett bevis på att Nenne hade funnits där för kungen. Ja, och också sen då drottningen, när de blev ett par hela tiden.
Mm. Och alltså hon har ju så många otroliga klänningar, drottningen. Och då, jag vet att vi brukar ju också få in den här frågan till podden, alltså via mejlen. Hur man liksom tar hand om de här haute couture-klänningarna när de inte används.
Mm.
Alltså hur exempel, var finns drottningens klänning idag?
Idag, jag vågar inte svara på exakt i denna sekund var den befinner sig.
Jag ställer alltid så här frågor som man tror.
Ja.
Fast ibland ser det så att du kan saker som man inte hade en aning om.
För det här är också, det blir ju en historisk artefakt det här, den här klänningen. Så den är man extremt, extremt rädd om.
Mm.
Men om man tar de här Nobelklänningarna och de här andra typerna av haute couture-klänningarna, så är det ju så att de är ofta så tunga. Det kan vara broderier, det kan vara pärlor. Det är otroligt mycket tyg som är tungt i de här klänningarna. Mm. Så man vill inte hänga upp dem på galgar eller på dockor.
Aha, okay.
För då tyngs det liksom ner. Så då viker man faktiskt dem. Och så har man så här syrafritt, vad heter det, tunna pappret.
Jag vet vilket. Jag kan inte komma på det precis nu.
Och så förvarar man dem i lådor. Och det finns då ett rum på Drottningholm. Jag skulle jättegärna vilja gå in i det rummet.
Absolut, det förstår jag att du vill. Då går vi vidare, jag tänkte smyckena, för det är ju jättemånga som är intresserade av smyckena. Vi får också så otroligt mycket frågor om diadem och tiarer och allt. Och hon hade ju då det här vackra kamediademet fäst i håret som vi nämnde innan. Och också en liten myrtelkvist som är en tradition i det svenska och i det danska, men även i det brittiska kungahuset. Mm. För traditionen kom till Sverige med brittiska prinsessan Margareta av Connaught, som var då gift med Gustav den sjätte Adolf. Och sen dess så har alla kungliga brudar burit en bit myrtel i kronan eller i brudbuketten. Jag måste säga att jag har inte riktigt spanat in var den var någonstans, den
jag
här lilla
kvisten. Jag tror den satt bak på kronan.
Den sitter bak
jag tror
på kronan,
det.
Okej. De flesta bilderna är ju såklart framifrån, så det är inte så konstigt då att jag inte har sett.
Men det är väldigt, jag tycker att det här diademet är ju otroligt vackert. De kallar det för kärleksdiadem, för att de här kaméerna är så här bilder på...
bara det.
På liksom, om det är gudar eller kejsare med liksom kärlekstema.
Ja.
Men det har ju burits av kungens systra med, Birgitta Desiree. Vi såg det också
alltså samma då?
Ja. Och vi såg det också på kronprinsessan Victoria. Och det är fantastiskt tycker jag. Det är gjort av guld och pärlor och de här kaméerna. Mm. Och det är den här franska juvelerarfirman Nitot som har gjort det. Och jag tror det var 1809. Ja. Jag kastade en tjuvblick här, 1809, stämmer faktiskt. Ja. Det gjordes då för Frankrikes kejsarinna Josefin. Och sen gick det vidare till svenska familjen via hennes då sondotter, drottning Josefina av Sverige, som gifte sig då med Gustav den... Nej, Oscar den första.
Mm.
Ja.
Men sen så finns det en detalj. Alltså, du berättade om det här. Du
nämnde
det för mig. Jag har aldrig tänkt på det. Aldrig uppmärksammat det. Och vi kan se det här, det ser på bilden. Det är helt otroligt. Hon har alltså, ska vi berätta vad det är hon har här? Det är så smart så att man...
Det är ett gummiband och i gummibandet har hon fäst en liten linnenäsduk. Så om det blir glädjetårar i kyrkan så kan hon liksom försiktigt och diskret torka bort de tårarna.
Alltså det är så briljant.
Ja.
Jag tycker det är jättesmart att ha det där. För då vet ju hon att hon alltid har det där. Och det, man ser det inte bara så där om man inte tänker på det heller.
Nej.
Jag tycker
nej,
det är briljant.
Det är
borde
briljant.
Alla med sig på bröllop.
Ja. Bra trick.
Det är liksom så här superknepet. Silvia superknep på bröllop.
Om man inte vet om det tänker man inte på det. För att hon har långa ärm så det döljs. Men vet man om det så ser man det på...
Men man ser det ju på den här bilden när hon liksom vinkar då som gör den här bilden. För då åker ju ärmen ner och då ser man ju det här. Jag tycker det är en riktigt rolig detalj som jag inte har hört talas om innan. Men okej, vad kan vi avslöja mer om själva bröllopet?
Ja, men det finns en annan gullig detalj tycker jag. Det är ju så att drottningens pappa skulle hålla tal. Det är väl inte jättelätt. Han var ju i och för sig en stor företagare och sådär. Han jobbade ju på ett svenskt företag. Men att ställa sig upp och hålla ett tal för så många gäster, det är ju nervöst för vem som helst. Och det visste drottningen. Så det hon gör, det är att hon skriver en liten gullig lapp till honom.
Mm-hmm.
Som uppmuntrar. Och så undertecknar hon det catchen då, hennes smeknamn, Kattungen.
Kattungen.
Ja, Så det är jättegulligt.
Ja, det var faktiskt lite. Och på tal om lappar så var det ju så att två kadetter, det var de som skulle liksom bära drottningens släp, och de hade tydligen, berättade de i det här då, året var 1976 på SVT, att de hade skrivit varsin lapp till henne som de hade gömt under tallrikarna på bröllopsmiddagen, och där hade de skrivit congratulations your majesty, tror jag det var.
Ja, gulligt.
Ja, det var jättegulligt, och det var så att de vågade inte berätta det för någon, därför att de kände att det nästan var som en statshemlighet, ja, att de hade gjort det där.
Ja. Ja, men det är ju supergulligt. Och det förstår jag att de inte berättar för någon, för att de här tallrikarna och glasen, det dukas med millimeterprecision.
Linjalen fram.
Taffeltäckan vill inte ha någon som går och pillar på tallrikar eller ändra någonting i den där ordningen, utan det är ju, det ska vara perfekt, verkligen.
Men då tänker jag att hon måste ha upptäckt dem då, för att hon har ju också berättat att hon tyckte att det var jättegulligt att de hade gjort det där. Att liksom, och det var, hon nämnde också någonting i stil med att det är precis sånt som man behöver också. Man behöver ju såklart få liksom uppmuntran och sådär. Men då måste hon alltså ha sett det när
de lyfte tallrikarna.
När de kom och så plötsligt ligger en lapp,
ja,
där. Ja, jag tyckte det var jättekul. En annan sak som jag har varit så fascinerad över när det gäller det här bröllopet, det är då nästan liksom jakten på kyssen. Man vill ju se dem kyssa så där riktigt. Men det var ingen som hade fångat det på bild innan, en kyss mellan de två. Men till slut så fick vi ju bilden.
Ja, det här är spännande.
Ja.
Och det kanske var det lite en slump, möjligtvis. Så vitt jag vet så finns det inga andra kyssbilder än den här. Och det var Expressens fotograf som lyckades ta den i vapenhuset.
Mm.
Och det är en ganska snabb. Han sätter en puss på hennes kind.
Vapenhuset är ju en del av kyrkan.
Innan man kliver ut där.
Precis. Ja, precis. Mm.
Nej, och kungen har väldigt hög integritet. Han har ju hållit på det här i alla år. Att man visar inte ömhetsbetygelser på det viset. Och det har ju gått vidare även till barnen, att de håller på det liksom. Men det var ju ett jäkla lyckokast för den här fotografen och för Expressen.
Verkligen. Och det är också så fascinerande, för att jag har sett en bild på, det är ju totalt liksom en hord av fotografer precis utan, men det är bara en som lyckas fånga den där liksom, den bilden. Och det blev ju också, den hamnade då på Expressens löpsedel och med orden kyssen, och det blev ju en succé. Och det är fortfarande den mest sålda liksom upplagan eller tidningen genom tiderna, den såldes 957 stycken exemplar av den, och det är ju inte dåligt.
Nej, och idag blir man
nästan
chockad.
En miljon.
Av en sån siffra, det är för sig kommer ju inte idag. Men det är såklart jättehärligt på alla sätt och vis. Sen har vi faktiskt sett en kyss till, eller puss. Och det var när drottningen nu firades av Childhood. För de hade ordnat att det var en specialföreställning av Mamma Mia.
Mm.
Och då var kungaparet på plats.
Mm. Och det var ju bara nyligen.
Det var nyligen.
Men då har det aldrig varit en kyssbild mellan då 1976 och 2026.
Inte vad jag har sett. Nej.
Otroligt.
Ja,
50 otroligt. År.
Men den här Mamma Mia-föreställningen då, den avslutas med att faktiskt kungaparet dansar lite på en sån här vippläktare bland borden. Det är full feststämning, så att det är super trevligt. Och mitt i någon så här snurra han gör med drottningen, så lutar han sig in och så ger han henne en puss.
Men visst var det så, Jenny, att han förnekade det någon intervju efter?
Ja, så försökte han förneka det. Men
alltså nej, det var ingen puss, men
ja,
det var ju en puss.
Det var det, och då fick ju hovets informationschef faktiskt säga, jo men visst var det en puss.
Ja.
Ja. Så det var det.
Och efter då de gifta och bröllopsmiddagen, och då ska man ju åka på smekmånad. Och de hade ju faktiskt flera olika destinationer på sin resa. Och de var ju borta i flera veckor. Du startade på Hawaii.
Ja, det startade på Hawaii.
Och det var ju första destinationen.
Sol och bad och härligt. Och jag menar, på den här tiden, det är ju en riktig lång resa. Det är inte så att man sticker iväg till Hawaii bara sådär. Så där vilade de upp sig. Och sen reste de vidare till Botswana. Och där träffade de då prinsessa Birgitta och Hansi, Johan George av Hohenzollern. De gillar att jaga, kungen och Hansi. Så det var en del jakter och safaris och sådär. Så ja, men det var nog också väldigt trevliga avslut. Alltså middagar på kvällen och sådär, kan jag tänka mig.
Och nu har de ju då hållit ihop i 50 år och firar då 50-årsjubileum, alltså guldbröllop. Och kungen har ju svarat väldigt ett antal olika tillfällen. Vad är liksom hemligheten för att få relationen att hålla?
Mm. Och han har haft ett tydligt svar på det, för han har alltid sagt att skilda badrum är avgörande. Och det är ju jättehärligt, det är inte alla som kan ha det.
Nej, det är verkligen inte alla som har möjlighet att ha
men
det.
Men har man möjlighet att ha det, ja, så kan jag också tänka mig det, att, att det är ganska skönt.
Mm. Ja. Jag tycker det är lite mysigt att stå och borsta tänderna bredvid varandra, men okej.
Okej. Ja, men det är det ju också. Men sen har drottningen också sagt att hon är noga med att de inte ska gå till sängs utan att ha löst alla problem. För då kan inte hon sova. Utan Nej. Hon vill att det ska vara att man lägger sig som goda vänner, helt enkelt.
Men det är faktiskt det här med att inte somna ovänner. Det sa alltid min mormor till mig.
Mm.
Och jag har sagt det till mina barn.
Men det är en bra,
det
en
är
bra
faktiskt
sak.
En ganska bra sak. Men det gäller ju verkligen att man är benägen att be om ursäkt eller be om förlåtelse eller kompromissa eller liksom så. För annars får man ju aldrig sova.
Så är det ju.
Annars blir det stökigt.
Ja.
Ja, men vad härligt. Alltså detta var ju ett fantastiskt bröllop. Och det är, det är 50 år som gifta, jag tycker ändå att man kan göra lite hatten av för det.
Verkligen. Och ett historiskt bröllop.
Ett historiskt bröllop. Jaha, ska vi ta runda av den här podden? Vi ska ju säga precis som vi brukar göra, precis som vanligt, att skicka gärna in frågor. Jenny har sån kunskap och ni ser ju vad hon har här uppe på vinden. Och hon har ju mycket material att hämta information.
Visa den där, Maria.
Ja, vad är
det här är originalprogrammet för den festföreställning som var 1976, dagen före bröllopet, som var till kungen och drottningens ära.
Och såklart har du den.
Ja,
har jag. Skicka frågorna till kungligt@aftonbladet.se eller till din Insta.
Ja, kungligt med Jenny heter jag på Instagram.
Ska vi säga så för idag?
Det gör vi.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.